Podden sponsras av Great Earth, näringstillskott för livets alla faser. Lite extra vitaminer och mineraler för att ge kroppen vad den behöver är ju aldrig fel. Det har jag i alla fall gjort så länge jag kan minnas och det funkar för mig. Om du är också nyfiken på deras produkter, spana in deras hemsida och instasida med samma namn, greatearth.se. Du lyssnar på Träna med Shirin, podden där jag ringer upp spännande människor. Vi pratar om livet, träning och hälsa. Idag ringer jag upp Sara Örvall. Hon är en av Sveriges främsta experter inom digital utveckling. I det här samtalet snackar vi om en digital framtid, högt och lågt. Väldigt mycket är oerhört spännande, men vissa saker är också lite skrämmande. Hur fort det går i utvecklingen. Tänk dig att i framtiden ha en digital assistent, ett chip i hjärnan. Men det blir också snack om underställ som gör att vi orkar träna lite hårdare. Eller skor som gör att vi springer lite snabbare. Men framförallt är all denna teknik framtagen för att hjälpa folk med till exempel proteser, hörselskador eller andra hinder. Just nu jobbar Sara mycket med hur vi ska kunna förstå vårt DNA bättre, liksom vår tarmflora och hur vi alla reagerar på olika sorters mat och hur det kan konverteras digitalt. Sara älskar att paddla, vara ute i naturen, cykla och åka skidor. Att få vandra med tjejkompisarna, slå upp ett tält i vildmarken, dricka lite vin och bara snacka med sina vänner står högt på listan. Vardagsträningen klarar hon av på morgonen innan jobbet och på morgnarna är det också fullt ös med familjens 4 barn. Var uppmärksam i slutet av vårt samtal då Sara tipsar om hur vi kan umgås med våra vänner på ett annat sätt än att bara bjuda hem på middag. Häng med på ett samtal in i framtiden. Ja, men vi kör igång, Sara. Är du redo? Ja. Du kan luta dig tillbaka. Sara Örvall, du är en av Sveriges främsta experter på digital utveckling och har länge drivit digitaliseringsfrågor inom svensk näringsliv. Du har haft ledande positioner på bland annat Volvo och Bonnier och du lämnade ganska nyligen din tjänst på SCB inom digital transformation. Du har suttit i flera styrelser, bland annat för Investor, Vinnova, SCB, Kix, Umeå universitet för att bara nämna några. Just nu jobbar du som COO eller Chief Operation Officer på Alex Johnson-koncernen. Du har studerat och arbetat i Tokyo, London, New York, Singapore, Bryssel och San Francisco. På ditt Insta-konto ser jag massa härliga outdoor-bilder där du både cyklar och vandrar och åker skidor med mera. Det är jag såklart nyfiken på. Mellan all tekniksnack som vi ska ha. För du har ju nämligen skrivit en bok som heter Ditt framtida jag. Hur ny teknik revolutionerar människan och gör oss starkare, smartare och vänligare. 2008 utsågs du av Veckans Affärer som en av årets supertalanger. 2017 och 2018 listades Veckans Affärer dig som en av Tech-Sveriges mäktigaste kvinnor. Du är född och uppvuxen i Boden och var tidigt intresserad av teknik och framtidsfrågor. Varmt, varmt välkommen till podden Träna med Shirin.
Ja, tack snälla. Vilken fantastisk intro.
Ja, jag hade ju kunnat göra den ännu längre. Ja. Det är väl för härligt att bara få sitta och suga i sig där. Mm,
reflektera lite över livet. Ja.
Jag såg hur du nickade sådär emellanåt. Det var lite roligt igår kväll måste jag bara nämna till lyssnarna när vi mejlade om tekniken inför den här podden och du ursäktade att du bara hade Apple-hörlurar. Och kära lyssnare, ni kommer att förstå ironin i det här lite längre fram i samtalet när jag nästan liksom hade förväntat mig att du skulle sitta uppkopplad med ett chip inopererat i örat. Men jag lämnar en cliffhanger där.
Man kan tro det.
Men Sara, välkommen och bara så här, hur mår du idag och var befinner du dig just nu i världen?
Jo tack, jag mår bra trots många sjuka runt omkring mig som för alla andra och därför befinner jag mig hemma. Vi har haft lite karantän här så att vi försöker få till ljudbilden så bra det går. Men i mig själv mår väldigt bra, tack. Det här ska bli ett spännande samtal.
Vad härligt. Du, jag ser i min research att vi är precis jämnåriga med bara någon månad som skiljer oss. 71-orna är en jäkla fin årgång. Så grattis i efterskott på 50-årsdagen.
Tack.
Hur firades den?
Den firades, det var en liten lucka där i restriktionerna, så med mina närmaste vänner uppe i Jämtlandsfjällen. Mm. Vi både cyklade mountainbike och vandrade och hade en härlig fest tillsammans. Oh. Så det var väldigt, väldigt lyxigt att få göra det de här få veckorna när världen var ganska öppen igen. Så det var tur.
Det kommer tillbaka.
Det får vi verkligen hoppas.
Men du jobbar med att föra människor och tekniken närmare varandra. Och när jag läser din bok som är extremt intressant, jag har plöjt igenom, vi sa innan vi började spela in, 5 timmar av 15 timmar på Storytel. Den är ganska lång, men den är extremt intressant. Och jag kan inte annat än bli både förbluffad över din kunskap, men också lite skrämd, måste jag säga. Jag tänker så här, hjälp mina barn, var ska det här ta vägen? Jag försöker liksom visualisera mig själv i någon slags science fiction-film. Går det på något enkelt sätt, 15 timmars ljudbok, går det på något enkelt sätt att förklara för lyssnarna och liksom beskriva vad boken handlar om, så börjar vi där. Går det att göra någon slags, så de vet vem du är?
Ja visst, men jag tror det enklaste sättet att beskriva boken är att den handlar om hur ny banbrytande digital teknik flyttar allt närmare våra egna kroppar. Ibland till och med innanför huden. Och jag har jobbat i väldigt många år med digital teknik i företagsvärlden, i myndigheter, organisationer, hur man ska förbättra olika typer av företag och hur vi levererar produkter och tjänster. Men mer och mer kände jag, vänta nu, vi pratar ju ingenting, eller i alla fall inte tillräckligt, om hur vi som människor kan förändras av tekniken till det bättre genom att förstärka våra medfödda förmågor. Det finns idag teknik som kan göra oss smartare, få oss att minnas mer och bättre, koncentrera oss bättre. Den kan hjälpa oss att förstå våra känslor bättre, att bli starkare, förstärka våra muskler genom automatiska kläder som gör oss mer förmögna att gå längre och lyfta mer. Och den kan hjälpa oss att leva friskare och träna bättre. Så att det finns så mycket i tekniken som gör att människan som ju vill utvecklas faktiskt kan ta tekniken till hjälp. Och samtidigt såklart den andra sidan av det då, att när tekniken kliver närmare kroppen så man ju verkligen fråga sig, vem vill jag vara och vad för typ av samhälle vill vi bygga? För att någonstans kommer det handla om att har vi några delar av befolkningen som förstärker sina förmågor och sin kapacitet, kanske ser bättre och hör bättre än andra. Vad gör det då med resten? Och vilka ska få tillgång till den här tekniken? Så att för mig kändes det lite angeläget och spännande att diskutera. Och jag ser ju också att det finns lika många positiva sidor som fallgropar och ganska mörka sidor av den här tekniken. Vilket jag tycker gör att det är än viktigare för var och en att sätta sig in i vad det handlar om. Och bygga sin egen uppfattning om vad man själv vill som person. Men också hur man på olika sätt kan påverka utvecklingen i stort.
Ja, precis. För att jag måste nästan påminna mig själv och läsarna, vi är ju ganska digitaliserade. Vi är ljusår ifrån, känns det som, det är allt läskigt som du skriver om i boken. Men vi är ju kanske mer digitaliserade än vad vi tror. Det finns ju många som inte ens tror att telefonen hör det vi pratar om. Det gör den ju. Den både hör och ser vad vi pratar om. Alla de här Fitbit-grejerna är digitaliserade och har koll, både GPS och hur mycket saker som helst. De här ringarna som man har när man sover. Hjälp mig. Det finns ju hur många sådana vardagsgrejer, alla appar, allting.
Liksom. Absolut. Ja, och det är sättet som vi kan ha nästan medicinsk bedömning av EKG bara genom en Apple Watch som visserligen är dyr men ändå tillgänglig för alla. Så absolut. Och det är väl lite av poängen att tekniken är redan där. Det här är inte ett framtidsscenario, utan vi har teknik idag som kan monitorera både hur vår kropp mår i realtid men också göra väldigt avancerade analyser av vårt DNA, vår mikrobiota och så vidare i magtarmens välmående. Och vi har teknik som gör att vi kan på olika sätt förstärka oss. Så därför är det här inte bara om var vi kan hamna om många år, utan faktiskt hur man vill hantera de här teknikområdena idag. Sen finns det ju liksom framtidsforskning som handlar om att implantera chip i hjärnan. Och då handlar det ju om att läsa av tankar och intentioner för att sömlöst flytta det till en dator utan att jag använder tangenter, utan att jag säger någonting. Och det är ju betydligt mer avancerade lösningar. Men även de finns det ju försök som fungerar just nu, även om det inte finns tillgängliga tjänster.
Alltså tycker inte, jag ska inte lägga ord i mun på det, men tycker du själv att det här är liksom så här en okej utveckling, eller tycker du också att det är lite skrämmande? Nu vi pratar om chippet till exempel, där vi faktiskt tankar sker med tankeöverföring, kan man kalla det för, fast det sker på inom nanoteknik och på ett annat.
Ja, en digital precis. Tankeöverföring. Ja, absolut. Men man måste ju komma ihåg att nästan all den här tekniken är ju framtagen i ett restaurativt syfte. Alltså i syfte att rädda någon som antingen är sjuk eller har råkat ut för en olycka eller en skada. Den första som lyckade implantationen för chips som har varit mer ute i det verkliga livet, så att säga, då är det ju alltså en person som har förlorat sin arm. Och genom ett implantat i hjärnan så kan då protesen agera på tankar. Jag tänker att jag vill greppa om det här föremålet och protesen
wow.
rör sig.
Wow.
Det är ju fantastiskt. Och de här filmerna när en person för första gången som har förlorat sina armar och någon tar hans hand och han känner det. Det är ju magiska ögonblick såklart för människor som har råkat ut för väldigt otäcka saker. Så att det finns ju så mycket positivt. Och på samma sätt om du tänker ett implanterat chip så handlar det ju också om att kunna föra in kunskap till hjärnan. Och det är klart om vi i förlängningen kan återskapa de som har minnesförlust eller drabbats av allvarliga demenssjukdomar eller stroke eller liknande. Ja, det är ju enormt värdehöjande, nästan obeskrivligt för den som har råkat ut för det. Så att jag tror man måste vara medveten om att det finns den här tekniken i grunden, varför det läggs forskningspengar på den, handlar ju om att hjälpa de som har problem. Men det som händer när tekniken väl lyckas, det är ju såklart att de som är fullt friska och kapabla ser möjligheter att höja sin förmåga. Och då börjar man ju närma sig områden där man måste fundera kring hur långt vill vi då tillåta det. Men till exempel, jag ser att du har glasögon och jag själv har linser. Vi har ju valt att förstärka vår syn. Men i nuläget klarar vi av, eller har accepterat att vi förstärker den upp till 1,0. Det anser vi vara perfekt. Men vem har sagt att det är perfekt? Om din lins kan få dig att se dubbelt så bra. Du ser dubbelt så långt, du kan se ännu mindre föremål. Ja, men är inte det bättre för alla? Och varför ska vi stoppa på 1,0? Och du kan säga samma med hörsel. Vi hör idag mellan 20 och 20 000 megahertz någonting. Vi missar mängder av lågfrekventa ljud och högfrekventa. Men vi skulle inte behöva göra det. Och vi skulle kunna se i mörker om vi har linser som klarar det. Vilket gör att du kan minska gatubelysning och det är säkrare för bilister. Och det finns mängder av fördelar. Så det finns ju områden där man kan argumentera för att ja, men det kanske är ganska bra för oss som människor att bli lite bättre, att utöka våra förmågor. Och på samma sätt så är det ju så att med åldern, vi pratade just om 50-årsgränsen, att vår fysiska förmåga minskar ju faktiskt. Så väldigt många äldre har idag problem att till exempel ta sig ur en låg soffa och gå en längre promenad. Och med ett enkelt underställ med hydrauliska funktioner och sensorer så kan man få den här lilla extra knuffen att det känns enkelt att ta sig för fysisk aktivitet. Skor kan få dig att orka gå 20% längre och så vidare. Ja, det är kanske svårt att sätta stopp för det om tekniken tillåter. Så att jag tycker inte alls att allt är läskigt. Jag tycker att många av de här områdena är väldigt fina. För att de kommer göra att vi kan må bättre, åldras med värdighet. Och med aktivitet, att liksom leva friskare längre. Och det tror jag, ju äldre vi blir så kommer det att vara väldigt, väldigt efterfrågat såklart.
Men kan man dra det så långt som till att vi kommer bli odödliga?
Ja, det finns ju de som driver det såklart. Och inte minst i Silicon Valley där jag hade förmånen att jobba några år, finns det ju en hel falang av IT-entreprenörer som efter att ha gjort sin stora framgångsrika startup ägnar all sin tid och kraft åt att lösa det största hacket av alla, hur vi ska klara av att inte dö. Men det är ju, det finns ju massa utopiska idéer med att frysa ner människor och återuppliva dem och så vidare. Men jag tror det viktigaste, det som jag försökte fokusera på i boken som jag tycker är mer intressant, det är ju hur kan vi leva friskare längre av de år vi har. För antal år, det visar sig också i studier, det är väldigt få människor som säger att de vill leva längre. Man vill leva bättre. Men få på frågan, skulle du vilja ha 25 extra år? Så är det faktiskt få idag som svarar ja. Men det beror väl också på att man ser de åren framför sig som en ganska tråkig tillvaro.
Och att man kanske har någon form av sjukdom. Kommer det vara så avancerat i framtiden att det är liksom, du kallar det för assistenten i boken, som är en digital assistent, att man kan den göra en notis här, Sara eller Shirin, vi ser här att det finns en tendens till en början till cellförändringar. Jag bokar en mammografi till dig nästa vecka, skulle 10.30 nästa torsdag passa dig.
Precis så. Och det tror jag är ett fullt rimligt framtidsscenario. Om man tar liksom bara vår vardag, så finns det ju mängder av situationer när vi hyfsat enkelt i alla fall, med lite investeringar skulle kunna få realtidsuppdateringar av hälsa. Till exempel så skriver jag i boken om ett forskningsprojekt där European Space Agency har använt rymdtoaletter och installerat i vanliga hem. Och det intressanta med rymdtoaletter är att de är ju hälsocentralen som läkare på distans använder för att följa sina astronauter ute i rymden. Och toaletten ger ju mängder av svar om hur vi mår. Ett svajigt urinflöde indikerar problem med prostata till exempel. Du får socker, du får indikationer, precis som du sa, till och med på cancer och i vissa fall Alzheimers, typ 2-diabetes och så vidare. Så det finns ju datapunkter du skulle kunna fånga upp när vi spottar i handfatet, när vi borstar tänderna, och få lika mycket information. Men sen är ju frågan såklart, vad ska man då göra med all den informationen? Vem ska ta hand om den? Vem ska få access till den för det första? Vem vågar vi lita på? Och sen, var finns vården och rådgivningen som kan preventivt behandla oss innan symptomen har uppstått? Då måste man ju rigga om ett helt system för att just hantera den där tidiga cellförändringen, att du får din tid direkt. Men om det händer, så är ju det rimligtvis en lägre kostnad för samhället. Det är ju billigare att ta hand om människor innan de blir sjuka än när de väl har blivit det.
Då kanske man som kan börja döpa om det till friskvård istället för sjukvård, som jag blir så irriterad på.
Ja, och det skulle ju vara ganska, ur alla aspekter, mänskligt värde och samhällsvinster, jätteintressant.
Wow, väldigt.
Det är ju spännande i sig. Och på samma sätt så tror jag så här, just som coachande, för den där botten du just pratade om, skulle ju också kunna vara en fantastisk hälsocoach. För vi vet ju att människor i snitt underskattar enormt mycket vad vi äter till exempel. Det finns ju studier som visar att kvinnor i Europa underskattar med nästan 66% vad vi stoppar i oss på en dag. Det är ju rätt.
Blir inte förvånad.
Nej, och lägger du på då liksom nyttigheten är mycket socker vi äter till exempel. Och har man ett litet chip på tanden, vilket man har testat på Tufts University i USA, då får du exakt data på hur mycket socker jag har fått i mig, många kalorier, vitaminer, mineraler, allting. Så det finns liksom ingen som behöver tveka på vad kroppen har fått för intag. Och dessutom mäter du då fysisk aktivitet bättre än bara steg. Alltså hur mycket har vi egentligen tagit ut oss när vi tränar? För på samma sätt där så visar ju studier att vi tar inte alls ut oss så mycket som vi tror när vi tränar. Vi har mycket lägre vi har högre lungkapacitet än vad vi tror, och vi når väldigt sällan den nivå vi borde när vi tränade. Och jag tror liksom den typen av coaching, för att vi gör ju inte fel för att vi vill göra fel, utan för att vi helt enkelt liksom missbedömer både matintag och fysisk aktivitet. Så bara en sanningsdatabas skulle kanske få fler att leva.
Och gud, det finns... Ja, det finns så sjukt många aspekter man skulle kunna attackera det här på. Jag tänker så att det flimrar förbi en massa bilder i hjärnan nu. Liksom jag tänker så här, kommer Usain Bolt bli ännu snabbare utan doping, men istället med ett chip i foten eller en chip i dojan? Och de som kämpar och kämpar och läser och pluggar och kommer in på de här Ivy League-skolorna, kommer det vara ett minne blott? Kan alla nu bara programmera sig och bli liksom elitelever eller liksom, och då jag förstår att det är det vi pratar om, när man brukar den här tekniken eller missbrukar tekniken, men där är vi inte ännu.
Nej, där är vi ju inte ännu alls, för så tillgänglig finns den ju inte, men för att man ska kunna uppnå sådana extrema resultat, man kan ju förbättra lite grann, men däremot tänker jag att det är ju just därför så viktigt att diskutera innan den släpps lös. Vad vill vi egentligen ska vara tillåtet? Och det är klart, sport som du nämner har ju länge brottats med att människor fuskar och på olika sätt manipulera sin kropp. Och verktygen kommer ju bara att öka. Jag skriver ju min bok om ett par hörlurar som jag testar som just kommer från sportutveckling. Det var ju först basketspelare som började använda dem. Steph Curry var en viktig promoter. Och det handlar ju om hörlurar man tar på sig under 20 minuter för att sen nästa timme kunna träna mer effektivt i form av motorisk träning. Så att hjärnan stimuleras och blir mer plastisk, och sen påstår i alla fall då den här producenten av hörlurarna, men också forskning visar att därefter kan du till exempel då i basketspelarnas fall så tränade man precisa långskott som gör att du måste ju komma ihåg exakt en motorisk rörelse och repetera den under väldigt pressade situationer. Och då för att liksom skapa en millimeter precision i det och lyckas så använder man hörlurarna och sen kör man en.
Så det är precisionsträning på något sätt, slags sätt eller?
Ja, precis. Men vad man tror är ju att samma teknik sen ska vara möjlig att använda för många fler typer av inlärningar. Och det är ju typiskt en sån här... Ja, det är ju fantastiskt för den som får möjligheten, och kanske lite mer tveksamt då för den som den ska tävla mot. Och jag kan ju inte låta bli att tänka då just på exemplet du tog. Om jag tillåter mina barn att använda den inför mattelektionerna. Är det, nu funkar den inte på matte, men om de skulle göra det i förlängningen.
Mm. Ja.
Vad händer då med skolan om några barn kommer?
Några med hörlurar, några med chip och några inte alls.
Och andra är lite mer.
Men du hade testat de här hörlurarna, sa du. Hur funkade de på dig och vilket sammanhang testade du dem?
Nej, men jag testade lite olika sporter, så att jag testade bland annat en dans som min dotter försökte lära mig. Jag är jättedålig på dansa, så jag tänkte att nu kanske det går, men det hjälpte inte, ska jag säga. Och så testade jag att kasta pil, så att jag gjorde lite olika övningar. Men jag tror så att man pratar om en förbättring mellan 10-20%.
Mm.
Och jag tror man måste vara på en ganska hög nivå för att kunna själv förstå att den förbättringen sker. Om man är halvuset på att kasta pil så blir man liksom bara lite mindre halvuset. Så att jag kan inte påstå att jag själv upplevde det. Det var mer att det var spännande att testa. Men det finns ju ganska liksom gedigna mätningar där man kan se faktiskt resultat. Så att jag tror säkert
alltså jag ser den här filmen Matrix framför mig med Keanu Reeves. Spännande är det, ja. Det måste jag verkligen säga. Spännande och läskigt. Hur hamnade du i den här digitala världen? Från Boden till liksom, fantastisk framgångsrik inom ditt område.
Ja, nej, men jag tror digital teknik fanns ju när jag växte upp, precis som alla i vår generation, med de här första enkla datorerna och en pappa som tog hem de enklaste versionerna från skolan när han var lärare. Och jag tror ju mångt och mycket att vår generation hade den lyxen att vi hade datorer som man var tvungen att lära sig själv att förstå. Programmera, bygga fåniga program för att få någon figur att dansa över skärmen eller bygga jätteenkla spel. För det gör att man lär sig att se datorn som ett kreativt verktyg. Istället för bara en konsumtionsmaskin. Så det är en del i det. Sen har jag alltid byggt mycket i stått i garaget och snicklat och fixat. Men i grunden så tror jag också att det handlar om bara nyfikenhet om framtiden som jag bara haft. För att om man vill förstå nästa steg och vad som händer så är ju digital teknik en viktig förändringskraft.
Mm.
Inte den enda, men en av de viktiga. Så lär man sig mycket om digital teknik och dess kapacitet och funderar mycket kring samhället och hur det ser ut och hur vi som människor beter oss. Ja, då kan man ju börja dra upp scenarier och vad det kan hända. Och det är ju ganska spännande tankegångar. Och de har ju mest använt i mitt jobb.
Mm.
Jag har liksom produktutvecklat bilar, byggt framtida medier, streamade tv-kanaler och digitala tidskrifter för iPad och därefter banktjänster, och nu jobbar jag med mat. Men när det handlar om liksom det jag funderar på fritiden mer, om man får kalla en bokskrivande för fritid, så är det ju mer av hur vårt mänskliga beteende förändras. Hur vi som individer påverkas av tekniken. Och det är också för att jag ser att många i techvärlden stannar i techvärlden. Man är oerhört skickliga på sin programmering och det man kan bygga. Och många som jobbar med beteendefrågor eller filosofiska, etiska frågor är simmar. Jag tror det finns ett väldigt stort behov av att mötas och att vara en överbryggare mellan dessa enheter. För det, vi kan inte ha programmerare som bestämmer villkoren för det dagliga livet framåt. Det blir liksom inget bra.
Mm.
I alla fall inte utan diskussion först.
Intressant. Allt det där som du säger att du jobbar med nu med streamade grejer och digitala tidningar och så här, det är ju någonting som för oss är helt självklart idag, att det bara finns. Nu blir man ju nästan förbannad om man trycker på någonting och det inte går på en millisekund liksom, eller en nanosekund. Sånt som var helt otänkbart då när vi växte upp på 70-80-talet.
Ja, och det är ju till och med kortare än så, för jag började ju på Bonnier 2008 och då var ju de första diskussionerna, vad händer egentligen om det finns en touchscreen? Det fanns ju faktiskt ingen iPhone i Sverige då, när jag började 1 januari 2008. Och när iPhone lanserades fanns det ju heller ingen App Store.
Just det.
Utan de flesta använde ju den för att ställa veckaklockan i princip. Så det är ju inte så länge sedan. Vi glömmer ju det. Det har ju ändå hänt rätt mycket med vår digitala vardag helt enkelt.
Men du, vi lever ju redan som sagt i en väldigt digital värld. Men när jag läser din bok som sagt så inser jag att mina barn kommer få uppleva en helt annan framtid. Du beskriver till exempel i boken när man kör bil och det är bilkö. Man har en tid att passa. Assistenten känner av stressen utan att man varken säger eller skriver eller på något annat sätt. Och den slår genast på lugn musik i bilen och sätter på en lätt bris av svalkande AC för att lugna ner mig. För den känner av mitt nervsystem som drar igång. Assistenten känner av när jag och min partner bråkar och berättar hur ofta vi har bråkat den här veckan. Exakt vilken tidpunkt. Vem som sa vad exakt där och då så det inte blir något tjafs. Och dessutom kanske man får en rekommendation att testa en metod för hur vi skulle kunna hantera vår relation. Då du ger väldigt mycket. Hela boken är praktiska exempel från vardagen varvat med forskning och egna tankar, vilket gör boken otroligt levande. Men så tänker jag också så här, jag med så många andra och säkert du också har läst Anders Hansens bok Hjärnstark bland annat, där han pratar om att hjärnan är inte mer utvecklad än vad den var när vi bodde på savannen för 200 000 år sedan. Och då undrar jag så här, är våra hjärnor liksom i osynk med den tiden vi lever i? Eller liksom hur kommer den nya tekniken att påverka vår hjärna? Orkar den verkligen allt det här? Det var många frågor i en, men med samma andemening.
Ja, jag förstår. Nej, det är en jätteintressant diskussion och jag tror Anders Hansen har ju helt rätt i att vi behöver fler pauser. Vi måste lära oss att slå av och på och använda tekniken när vi behöver den, men inte lika mycket när den faktiskt distraherar oss. Samtidigt håller jag inte riktigt med honom, för det finns faktiskt ganska mycket forskning som visar att hjärnan har utvecklats. Till exempel kan man se på intelligenstest att de har ju människor liksom levererat bättre och bättre på. Över liksom 100 års tid så har vi kontinuerligt ökat vår intelligens fram till ungefär 2004. Då händer någonting. Man vet inte exakt, men då börjar man se i mätningen att det går neråt igen. Vi får en lägre intelligens. Och det här har ju alla debatterat, vad kan det bero på? Och ingen vet, men det finns ju forskning som visar att vi utvecklat någon annan form av intelligens. Så vi blir liksom sämre på det som handlar om att koncentrera oss länge, ta in mycket information, bearbeta den och sen långsamt ge output. Men vi blir oerhört bra på snabb input, snabb output. Fatta snabba, komplexa beslut, se liksom en komplex helhet och förstå syntesen i det och leverera ett beslut baserat på det. Så det, jag tror att vi liksom, det är klart att vi anpassar oss. Det har ju människan alltid gjort. Och vi blir skickligare på att förstå hur tekniken också kan hjälpa oss när det är svårt. Men med det sagt så tror jag tillhör verkligen dem som, hur digital jag än är, så är jag nog mer noggrann än de flesta att stänga av, koppla bort. Säkerställa att det finns ett lugn i vissa perioder under dagen och under vissa dagar i veckan. För det tror jag, men jag tror kanske inte att det handlar så mycket om den teknik som du och jag pratar om, utan det handlar ju också mycket om det här multitaskande informationsintaget vi sysslar med, som är ganska destruktivt.
Jag har tagit kosttillskott så länge jag kan minnas. När jag var liten förvarade vi alltid vitaminerna i kakburken, ni vet, en sån där fin gammal kakburk i plåt. Något som gjorde mina kompisar besvikna när de stack ner handen på jakt efter min mormors goda bondkakor eller havreflan. Men nu när jag ändå får kalla mig vuxen har jag skapat min egen kakburk med vitaminer och mineraler hemma. Därför är jag alldeles extra glad att podden sponsras av just Great Earth. Ett privatägt företag som startades i Gävle för över 30 år sedan. Här är varje produkt framtagen med noga expertis och omsorg. Inget lämnas åt slumpen. De tänker inte bara på att kunden ska få en högkvalitativ produkt, De har också ett hållbarhetstänk från steg 1 till slutkonsument. Om du mår bra, mår alla runt omkring dig bra och då ökar chanserna för planeten att blomstra. Eftersom jag är noga med att ta hand om min hälsa är det självklart att jag väljer högsta kvalitet. Endast det bästa duger. Support yourself liksom. Tack Great Earth för att ni är med och bidrar till en bättre hälsa. För både mig, mina lyssnare och för planeten. Ni vet ju att jag är noga med min hälsa på alla sätt och det gäller såklart även min hudvård. Eftersom huden är vårt största organ väljer jag ansiktskrämen med största omsorg och jag har dessutom väldigt känslig hud. Därför är jag extra glad att just MPK är med och sponsrar podden. Det är svensk ekolyx på högsta nivå där allt är tillverkat i Sverige och min hud bara älskar denna prisbelönta hudvårdsserie. Om du också är nyfiken på deras produkter, in och titta på mettepk.se. PK stavas P-I-C-A-U-T.
Vi väljer inte riktigt aktivt längre vad vi vill konsumera in i hjärnan, utan återigen då, en algoritm levererar det som den har förstått vi lättast nappar på. Det är ju en väldigt osund utgångspunkt för mediekonsumtion och det är ju den som framförallt våra barn och ungdomar ägnar väldigt mycket tid åt. Och det kan jag tycka är liksom kanske den största bluffen i det hela. Vi säger att de är digital natives och de kan. Men sanningen är ju att barn idag kan ganska lite om teknik. De är inte speciellt duktiga på att förstå hur teknik är konstruerad, hur den ser ut. De är väldigt skickliga och tungt användande konsumenter. Om man ska liksom dra ut det på helheten. De är duktiga på att konsumera, de är duktiga på att interagera. Men inte på att liksom...
Men du och din man har 4 barn, eller hur? Och jag har 2. Och säkert många som lyssnar nu har också barn. Hur, och jag tror att inklusive väldigt mycket undertecknat att det krockar lite med så här, jag kan ofta höra mig själv säga att det var bättre förr och när vi bara kunde ringa när telefonen satt fast i väggen och det var inte lika mycket stress och vi blev inte lika påverkade av allt som går så snabbt. Allt är ju lite så här instant coffee-världen med allting. Och du säger att vi blir bättre på det. Att hantera de här kortsiktiga, snabba, som jag kallar för instant coffee-lösningarna till allting. Men samtidigt så har vi ju i oss sedan många, många hundra år tillbaks, tusen år tillbaks flera, det här att vi inte kan hantera det här. Så är det liksom ett skifte nu, eller det är ju uppenbarligen. Men till exempel om vi ser då 50 år framåt, har vi då utvecklats så pass att vi alla är lite instant coffee och det är liksom det nya normala? Förstår du frågan?
Jag förstår. Ja, och egentligen är svaret vem vet, men om man får spekulera.
Ja, såklart. Det är bara en gissning.
Men min gissning skulle ju vara att det är lite både och. Jag tror ju att vi lär oss leva i det här snabba klimatet. Om man bara tittar på medier till exempel, så kan man ju säga att en vanlig spelfilm idag är ju oändligt mycket mer komplex än en spelfilm för bara 10 år sedan och 20 år sedan. Den går fortare, den har mer avancerad plott. Den rör sig i olika tidsrymder liksom, ganska flytande och vi förväntas förstå det. Så att, på något sätt så har vi ju ökat vår förmåga att förstå komplexa sammanhang. Och det tror jag kommer fortsätta. Men med det sagt så tror jag samtidigt som jag tror mig tycker att du känner att det finns ju såklart gränser och då måste vi hitta vad de är. Också bli skickligare på att låta tekniken göra jobbet. Vi behöver ju inte heller engagera oss i allt. Det fina med den här tekniken är ju också, om man tar bara ett praktiskt exempel, om vi får hjälp med to-do-listan lite mer automatiskt. Min to-do-lista...
Gud,
ja, men eller hur? De vet vilka som följer år. Du vet vilka du vill skicka en hälsning till och blommor. Ja, men det kan ju få ske lite mer sömlöst. Eller de här boka barnen till tandläkaren. Eller se att du råkar ha en krock mellan föräldramötet och skjutsningen till fotbollsskolan. Och automatiskt ge ett förslag på hur man kan fixa det. Mm. Sånt klarar teknik idag. Det är ju ganska fint. Det kan ju hjälpa oss i vår vardag för att vi ska slippa vara så stressade hela tiden. Så jag tror det är en kombination. Vi måste låta tekniken jobba smartare åt oss. Vi kommer behöva bli lite skickligare själva på att ta in mycket information. Och sen återigen så måste vi nog boka in de där pauserna när vi återhämtar oss och verkligen agerar mer fysiskt och utan utan skärmar och utan digital teknik, tror jag.
Ja, för vi vet ju att vi mår bra av att komma ut. Jag pratar väldigt mycket om att, precis som du nu, de här pauserna, vi vet att vi mår bra av att komma ut i naturen, ta några djupa andetag, bara sitta någonstans vid någon bäck eller något hav och titta, eller ute i skogen. Och jag hoppas att, hur låter jag liksom livrad, men så att inte det kommer försvinna, att vi liksom inte förstår vad jag menar, så att inte vi så här får någon digital skog framför oss, utan vi fortfarande kommer ha den där
virtual reality. Ja, men det finns säkert någon som kommer vilja driva oss dit, det får man ju vara medveten om. Det finns jättestarka intressen. Om man tar till exempel hela den här enorma diskussionen kring metaverse som pågår sedan Facebook gick ut och sa att de ska bygga ett metaverse, alltså en virtuell verklighet med absolut en virtuell skog. Det ligger ju i deras framtidsscenario. Så det är klart att det finns aktörer som vill få oss dit. Det går att tjäna pengar där. Det är ganska praktiskt. Men jag tror ju någonstans att mänskligheten är smartare än så. Och att vi kommer att lära oss att förstå att vi behöver det ändå. Och det är som du säger, det finns ju jättefina studier på hur mycket bättre vi mår bara av att vara ute i naturen en timme eller två i veckan. Så att det är ju tydligt att vi behöver det också. Och den andra aspekten av det, såklart, är att det största hälsoproblemet idag är stillasittande. Det är liksom överkonsumtion av mat, fetma som ökar, och stillasittande. Och stillasittande är ju en konsekvens av vårt skärmberoende. Och inte minst barn, och inte minst unga tjejer tyvärr. Tonårstjejer sitter ju mer stilla än någonsin förut. Och det måste vi bryta, för annars får vi ju andra hälsoproblem.
Oj hjälp, så här skulle man kunna prata hur mycket som helst om. Du berättar lite om bakgrunden till boken, som jag har förstått bottnar sig lite i din tid i San Francisco. Du bara vill dela lite från din tid där.
Ja, det var egentligen då mitt intresse väcktes för de här frågorna. Och rent konkret så hade jag ett möte med de som skapade det som idag är Siri i Apple-telefonen. Det hette ju inte Siri då, det var en liten startup. Som hade då den här lilla roboten man kunde prata med, helt enkelt, som kunde ge ganska enkla råd, måste jag säga. Men där någonstans så började ju egentligen min nyfikenhet kring vad kommer den här tekniken att leda oss. Och sen har jag genom mitt jobb haft förmånen att träffa, jag menar, allt från en fantastisk holländsk kvinna som nu befinner sig i Singapore och har byggt den första riktigt sociala roboten, alltså en mänsklig robot som ser ut som hon själv. Hon heter Nadja Talman och roboten heter Nadine. Och Nadine jobbar på ett försäkringsbolag i San Francisco och möter kunder och samtalar med dem, hjälper dem med enkla ärenden. Och jag åkte dit med min kollega från SCB, från banken där jag jobbade, och han var jätteskeptisk. Han var så här, vad är det, ett skämt? Varför ska jag sätta mig framför henne? Så satte han sig framför henne och hon slog liksom upp ögonen, tittade honom i ögonen. Nej. Blinka till och log lite. Och jag såg ju henne så här nästan ryckte till. Att det är så här, wow. Man känner faktiskt någonting av dialogen med roboten. För det är som att man ändå uppfattar att det är ett samtal på riktigt. Eller en relation. Alltså, såklart medveten om att det är en robot. Men det påverkar en mer än att prata med en själv. Nu tror jag att robotutvecklingen är väldigt långt borta. Men det var också så här intressant insikt i att vänta. Vi ska nog inte slå bort den där idén om att robotar kan vara värdefulla i till exempel äldreomsorg, tjänstyrken där vi behöver fler personer och så vidare, när de har kommit lite längre. Men vidare så har jag liksom här förmånen att träffa personer som verkligen ligger i framkant och testar den här typen av teknikutveckling, och också samlat på mig erfarenheterna genom åren. Men det tog ju mig 7 år att skriva boken, så det har varit en lång resa.
Jag förstår det, och den är ju otroligt fakta matnyttig. Och jag förstår att det har varit en process. Men du, nu om vi går till mitt favoritämne, träning och hälsa. Vi har ju pratat om det av och till hela tiden. Men hur, för vanliga människor som mig och du, alla lyssnare, hur kommer träningskläderna se ut och fungera? Hur kommer vi kunna använda dem? Du pratade om att en äldre människa kunde få lite hjälp, eller man kanske kunde ha en sko som gör att man går lite längre. Hur kommer den, liksom, är det inom en hyfsad framtid?
Absolut. Oh ja, det finns ett företag i San Francisco som redan har tagit fram en jättefin prototyp på ett underställ. Det ser ut som ett lite grövre underställ som du vanligtvis har på dig om du ska ut i alla fall på hösten och i vintern. Som har den typen av teknik. Det är ju en testprototyp, men den är på väg ut på marknaden. Och jag har själv provat byxor som har muskelförstärkning. Som då gör att du ska kunna gå 40% längre, orka mer. Och återigen, de här är ju framtagna främst för personer som har en muskelsvaghet. Men det är helt rimligt att anta att det finns på marknaden ganska snart. Och det behöver inte vara speciellt dyrt heller. Så det är ju en aspekt i sig, just det här att fler kan till exempel gå på en hike på Sörmlandsleden med sina barnbarn, trots att man har lite svaga brister. Så det är jätteintressant i sig. Sen tror jag, för den som vill träna bättre och liksom utmana sin kropp. Så jag testade bland annat ett linne som heter Hexaskin, som är ett linne som har inbyggt både EKG, så den mäter puls, eller liksom andning och puls, mäter puls, men också mäter andning, så lungkapacitet. Så det är ju precis ett sånt linne som då kan ge dig efter en träningsrunda att, ja förlåt, men du var bara på 80% av den träningsinsats, wow, som du borde vara på. Så att, ut och spring bättre nästa gång. Och det kan ju vara deprimerande när man väl har tagit sig runt, men också ges en viss insikt i träningen. Så det är spännande tycker jag, men sen man behöver ju bara gå till vanliga aktivitetsband som Fitbit och Apple Watch för att se att det finns rätt många fina funktioner också.
Mm.
Men sen tror jag det som kanske är än mer liksom förändringar att vänta, det tror jag är på gymsidan.
Okej.
För att det är klart, när du är i en kontrollerad rumslig miljö som ett gym, där går det att göra så mycket mer med redskapen. Idag är det ju, jag tränar mycket med fria vikter och det är klart att det ger ju mycket, men det kan ju vara ganska tråkigt ibland. Och den här virtuella världen som du inte ville ha skogen
just det
till, den kan jag ju tvärtom tänka att gymmiljö är ju jättespännande. Om du kan boxas mot en riktig boxare, eller om du kan istället för
hemma i vardagsrummet.
Ja, eller på gymmet kanske än mer, där du kan bygga upp riktigt bra, inte bara ha virtuellt utan också verktygen på plats, så att du får riktigt fysiskt motstånd, alltså verkliga redskap men en fiktiv värld. Eller att cykelpasset blir någonting annat, eller när du lyfter dina vikter, lyfter du istället olika figurer eller jag vet inte vad. Så det är klart att gymträning kan ju bli mycket roligare. Och också att du kan göra det socialt utan att din kompis är där. Det kommer ju vara ganska lätt att förflytta varandra, så man sitter sida vid sida och tränar i den virtuella världen, men i den fysiska världen när man kanske på olika orter eller två delar av stan.
Ja.
Och det kan ju vara roligare än den ensamma tränaren.
Det här är ju liksom en, jag tänker rent psykologiskt hur vi kommer påverkas av det här, men man kan ju verkligen lura hjärnan då att det blir roligare att man har en kompis, så att det blir lite roligare.
Ja, och det kan ju vara din riktiga kompis som faktiskt finns på riktigt, men
inte där fysiskt.
Nej, så istället för du och jag tittar på varandra nu på en video medan vi pratar, det ger ju någonting mer än att vi bara hör rösterna. Men ja, det är klart, hade vi sett varandra som avatarer mitt emot varandra, och jag hade också sett hela ditt kroppsspråk och din mimik på ett annat sätt, hade vi kanske haft en ännu bättre kontakt. Och det tror jag att det finns ju något i det i träningen, att social träning, den gör om inte annat att vi orkar. Vi går dit oftare och vi peppar varandra.
Ja. Men det vet vi ju, har vi ju sett forskning på att det är ju, ger fantastiska resultat. Men jag är inne på det här också som du pratade om med äldrevården, hur det kan påverkas. Men hur den här tekniken, hur kommer den påverka, nu vi pratar om hälsa, hur kommer den påverka maten vi äter?
Ja, det är något jag jobbar med nu. Och det är jätteintressant att säga, för att man tror ju att genom att förstå våra DNA bättre och även göra analyser av vår tarmflora, så kommer man i framtiden, idag klarar vi inte det riktigt, men man tror ju att man kommer att kunna förstå bättre vilken typ av kost som passar just din och min kropp. Vi vet ju till exempel att vi reagerar väldigt olika på socker, vi behöver olika former av liksom mängder av mineraler och vitaminer och annat. Så att det tycker jag är jättespännande, om vi kan bli bättre på att förstå vad varje individs kropp behöver och kunna skräddarsy, till exempel om jag handlar mat online på en e-handelstjänst, att den automatiskt ska kunna säga att men vänta nu, du bör nog minska på den här varan och ta lite mer av det här om du vill optimera för just din kropp. Så att det tror jag man kan bli mycket bättre på att ge råd, och såklart självklart också anpassa för allergier och preferenser. Jag vill äta mer ekologiskt eller jag har olika viktmål eller träningsmål eller vad det kan vara. Men även rent vetenskapligt att liksom gå ner på liksom kroppens grundförutsättningar. Men idag, så vitt jag kan förstå av den forskning man läser, så är ju många av de här DNA-baserade dieterna inte helt. Det finns viss tveksamhet i om de verkligen fungerar. Så jag tror att det behövs väldigt mycket mer tester och information innan de finns tillgängliga.
Säger jag bara. Du, jag är lite nyfiken på hur du lever hemma med man och 4 barn. Hur ser dina morgonrutiner ut? När vaknar du? Vad gör du på morgonen? Har du några specifika rutiner? Det är något som alla gäster bör svara på, för jag tycker det är så otroligt spännande.
Nej, men min morgonrutin, som jag önskar att den ska vara en bra dag, så hinner jag gå upp lite tidigare. Jag tycker om att träna på morgonen. Så att på tal om att stänga av, så försöker jag vakna utan att slå på telefonen. Få ett snabbt träningspass. Ta min ingefära juice shot med lite äppelcidervinäger, för det pappa sagt att man ska göra. Och sen rullar allt igång. Jag har ju 4 barn, så väldigt mycket morgonen går åt att få dem att få i sig det de ska och få med sig det de ska på väg till skolan. Och det är ju sitt pussel. Men just därför tycker jag att det är ganska skönt att ha en starttid på dagen när att göra listan och jobbmötena inte liksom kliver in direkt, utan man hinner liksom komma igång och tänka några rena tankar först. Men så blir det ju inte alltid, men det är i alla fall
en önskan.
De dagar det funkar så gör jag det.
Tränar du någon mental träning?
Ja och nej. Jag gjorde det väldigt mycket när jag skrev boken. Då testade jag all den här tekniken, och en av mina favoritverktyg som jag fick förmånen att testa är ett pannband som heter Muse. De mäter hjärnvågor, och det är framtaget egentligen med hjälp av faktiskt buddhistiska munkar som grund, för att man har studerat deras förmåga att meditera. Och den ger små signaler som hjälper till att värva ner och fokusera och komma in i en meditativ fas.
Intressant.
Och för mig som då är ganska dålig på att meditera, andra klarar det säkert helt utan verktyg, men för mig var det ett rätt bra sätt att lära mig och förstå hur jag får min hjärna att värma ner. Och det hade jag faktiskt som nyårslöfte att jag ska försöka göra på kvällarna innan man får den tiden. Och det behöver ju inte vara så lång tid. I det här mjusbandet, de har en vända som är 15 minuter. Och jag tycker i alla fall att det ger något.
Gud ja, det är väl fantastiskt om man kan få in det.
Men återigen, det är saker som jag vill göra. Det händer inte varje dag.
Men nu börjar du skruva på dig, säger jag. Men är du noga med att komma åt den där killeshäl? Är du noga med dina hälsorutiner, tycker du? Alltså generellt. Tar du hand om dig?
Ja, men det är jag, och det kanske är därför jag också tyckte det var så intressant med den här mätbarheten. Jag kan tänka sig att någon som lyssnar nu att det låter väldigt stressande med allt man mäter och alla sensorer man har på kroppen. Men för mig har det faktiskt gett ett lugn. Att det är ganska skönt att ha koll på hur jag sovit, att jag ätit okej och att jag tränat. Det ger liksom en så här, ja men då är jag lugn med det. Det behöver inte vara perfekt. Jag behöver inte ha perfekt data, jag tävlar inte, men nu vet jag att jag sköter mig okej. Och jag kan tycka så här, det är så himla accepterat att vara besatt av typ börskurser eller sportresultat eller vädret, massa meningslös data, tycker jag. Men så här, om man studerar sin kropp, då är det helt plötsligt någonting lite konstigt. Alltså, jag vet inte riktigt, den här idén vi har om att kroppen ska vara ett mysterium som vi bara ska känna, när vi ju kan veta mycket mer.
Ja. Jag är med på ditt tänk där.
Så att, kan man hitta bara ett förhållningssätt till det? Man får ju inte bli orolig då om man mäter. Så, oj, nu har jag inte sovit så bra i natt. Då måste man ju liksom kunna jobba med det. Men jag är jättenoga med att träna. Verkligen. Jag mår väldigt mycket bättre av det. Jag är jättenoga med att vara ute i naturen mycket. Och jag äter ganska bra. Jag försöker äta vegetariskt och vara noga. Och det är ju rent egoistiskt, för att jag känner att jag orkar mer och blir en lite gladare person.
Fantastiskt. Du, jag ser ju på ditt Instakonto som jag pratade om tidigare att du är på fantastiska platser. Du både cyklar, åker skidor, vandrar, paddlar. Hur mycket av det här hinner du få in, och har du någon extra sån här härlig outdoor-upplevelse som du vill dela med dig av?
Ja, men jag hinner få in rätt mycket, men det är för att jag har liksom vävt in det i det vanliga livet. Det är mitt bästa outdoor-tips, att liksom boka utomhusaktiviteter som social grej. Istället för att bjuda dem på middag nästa gång, bjuda dem på en vandring på Sörmlandsleden eller paddeltur. Eller. Det är ju faktiskt ett otroligt bra sätt.
Ja,
men
gud vad bra
så
tips.
Bra. Så samtalen man har när man vandrar är ju fantastiska. Jag tycker det är så kul sätt att umgås. Och med min favorithelg varje år, vi gör alltid en paddelhelg, bästa tjejkompisarna. Vi tar med tält, sjukt mycket god mat och vin. Så det får inte vara så här spartanskt, utan det ska vara schysst och lyxigt. Och så paddlar vi någonstans, slår upp tälten, lagar massa god mat och bara snackar och har det så härligt. Och det är ju lyxigare.
Gud, vilken lyxtid.
Ja, men för mig, det är olika. Alla tycker ju, en del tycker det är hemskt. Jag har ju kompisar som vägrar följa med. Och några som försöker boka hotell hela tiden när jag har tältat. Men jag tycker att det ger en helt annan upplevelse än den där middagen på restaurangen. Det vill man ju också göra. Men någon gång per år i alla fall.
Om jag får rösta så röstar jag på vandringen.
Ja, men jag har ju märkt att jag får ju ha... Det är ju där jag är bra, jag har mina norrländskompisar. Det är flera av dem som hänger med. Och sen har,
de kan man lita på.
Nej, de
och upp till boden då.
Men däremot så märker jag ju att fler och fler är nyfikna på utomhuslivet. Och det är ju rätt härlig effekt av den här sorgliga pandemin. Att det är lättare att locka med kompisar ut på skridskotur eller annat.
Oh, det låter fantastiskt. Oh. Sara, du ska få 5 ofullständiga meningar med lite korta svar. Är du redo?
Ja, det är.
Den teknikprylen skulle jag aldrig klara mig utan.
Nej, men det enkla är ju telefonen. Men jag säger Apple Watch då.
Mm-hmm. Spännande. Fråga nummer 4. När jag hämtar kraft och inspiration gör jag...
Då går jag definitivt ut i natur där jag inte kan se ett hus eller en byggnad på så långt ögat kan nå. Helst paddlar jag.
Det känns skönt att höra med tanke på all denna teknik. Fråga nummer 3. En gång när jag skulle hålla en stor internationell presentation hände det att jag...
Oj, gud vilken svår. En gång hände det att moderatorn som presenterade mig efter massa jättefina talare och jag var jättegravid med tvillingar.
Jättegravid?
Så säger jag, alltså verkligen jättegravid. Så jag förstår att han var lite stressad. Men han säger ändå, och nu har vi den gravida tvillingmamman Sara. Och glömmer helt bort vad jag ska prata om eller vem jag är. Eller. Och jag står där och känner så här, gubbjävel. Alla andra hade fått så här, det här är den mäktigaste personen för ämnen. Det får man
den
också
gravida tvillingmamman. Fråga nummer 2. Jag läser hellre fysiska böcker än ljudböcker och min senaste bok jag läste var...
Jag älskar ljudböcker och för full transparens så jobbar jag ju med Bonnier Books och Bookbeat. Men om vi tar en vanlig bok då. Jag läser just nu en fantastisk bok. Maneter och åldras baklänges. Jag är nästan klar.
Wow.
Som handlar om hur vi kan leva längre friskare. Som en dansk forskare skrivit. Väldigt bra.
Det lät ju jättebra. Titeln låter supercoolt.
Det ser en bra titel.
Om jag fick förändra en hälsorutin i mitt liv skulle det vara?
Nej, men då... jag vill ju lära mig yoga på riktigt.
Ah, underbart. Kanske du ska följa med på några av mina yogaresor.
Eller hur?
Fantastiska svar, Sara. Jag ska avrunda med några av mina teknikreflektioner. Jag inser att jag kanske är lite av en bakåtsträvare här och jag tycker ibland att tekniken går lite för fort. Jag vill faktiskt passa på och ändå slå ett slag för back to basics som vi har pratat om. Ut i naturen och ut och gör någonting helst utan teknik. Till exempel som en av dina paddelhelger, Sara. Det vet vi ger oss ett fantastiskt lugn. Men jag är samtidigt väldigt nyfiken på vart tekniken kan ta så länge vi kan göra det med ödmjukhet utan att totalt köra över den riktiga människan. För vi är ju ändå fortfarande bara människor där vi alla har samma behov. Och nu undrar jag, Sara, var kan vi hitta dig om vi vill läsa mer om dig? Har du något konto eller hemsida?
Ja, absolut. Men hitta mig på Sara Orevall, O-H-R-N-K-V-A-L-L, på LinkedIn och Instagram. Och så höll jag precis på att starta ett outdoor-inspiration-instagram som heter Outdoor Inspo. Så det kan man jättegärna följa för lite tips på utomhusaktiviteter som är enkla tips att ta sig ut.
Gud vad roligt, den tar vi med oss. Tusen tack Sara för en fantastisk stund tillsammans. Följ Outdoor Inspo tycker jag nu allihopa. Tusen tack alla lyssnare. Om du gillar det här samtalet, dela det gärna med dina vänner, kommentera, prenumerera på podden så du inte missar ett enda avsnitt. In och följ Sara, in och följ mig under Shape by Shirin. Och ett extra stort tack till mina fina sponsorer Great Earth och MPK. Tills vi ses nästa gång. Puss och kram.